Välkomna tillbaka till Smartare Fitness-podden. Ännu en torsdag och ännu en dag med en gäst, vår stammis Felix Wikingsson, dietisten som bänkar 190 kilo. Har du något att tillägga om det, David?
Jo, men vi fick ju redan upp att han markar också 250, va?
260.
260. Det är väldigt, väldigt viktigt faktiskt.
Välkommen hit. Du är stammis som jag sa. Men folk kanske googlar på det här och är första gången de hör något från oss, så vill du berätta vem du är, vad du gör.
Yes. Felix Wikingsson heter jag som sagt. Jobbar som legitimerad dietist inom primärvård, alltså allmän specialiserad. Ja, som ni säger, jag är intresserad av träning, men framförallt hälsa och välmående.
Jag trodde du skulle säga framförallt bänk.
Framförallt bänken. Nej, och sen så, ja. Jag jobbar mycket med patienter som har sjukdomstillstånd eller olika problem när det gäller att koppla till kosten och vikten och så vidare.
Och du kanske får de här frågorna väldigt mycket så här. Ja, men jag kan inte gå ner i vikt. Jag har problem med sköldkörteln eller ämnesomsättningen eller PCOS eller vad det nu kan vara. Och idag kanske vi ska fokusera mest på sköldkörteln då.
Eller att man inte kan komma upp i bänk på 100.
Exakt.
Den frågan får jag inte så ofta.
Men om vi fokar lite på just sköldkörteln som vi ska prata om idag. Vad är det och hur påverkar det ens vikt och ämnesomsättning?
Men vad är ämnesomsättning ens?
Ja, men exakt. Vi kanske behöver backa bandet igen. Eller ännu lite mer.
Det kan vara bra så att man får en uppfattning om vad fan vi snackar om.
Exakt. Ämnesomsättning i enkla termer så är det ju omvandling från det vi äter till den energi vi kan förbruka. Där är det många faktorer som kommer att avgöra hur mycket och hur effektivt vi kan omvandla det vi äter till energi som används vid alla olika slags aktiviteter vi gör. Både passiva och aktiva. Så att det som sköldkörteln har är ju att det är ett metaboliskt centrum. Den styr väldigt mycket av just den här konverteringen från mat till energi. Har man då väldigt låg produktion av framförallt hormonen T3 och T4 så är det att man har, ja, men något som heter hypotyreos. Att man har låg ämnesomsättning pratar man ofta om där.
Men T3 och T4, de produceras i sköldkörteln då, eller?
Det gör de.
Yes.
Och de regleras av något som heter TSH som kommer från hjärnan, hypofyserna. Så då kommer det ner och signalerar hur mycket och vad vi ska producera. Och då är det som sagt att man har problem med sköldkörteln. Då kan det försvåra möjligheten att gå ner i vikt. Och jag tror många ser och hör om att det blir försvårat och drar det väldigt mycket ur kontext. Att ja, men jag kan inte gå ner i vikt för att jag har problem med sköldkörteln. Hos mig som det är till så blir det en nästan daglig del att jag träffar patienter som har en fastställd diagnos. Och säga att nej, det är kört. Jag kan inte.
Men så det är mycket. Standard, ja.
Ja, ja. Och det är, evidensen är inte så stor att det kan säga att det är så pass stor skillnad. Mm. Det man ser är ju att ämnesomsättningen blir lägre. Vilket också medföljer att vi blir tröttare. Vilket gör vi inte lika aktiva. Men också det att aptiten ofta kanske också blir högre. Så det är inte bara ämnesomsättningen i sig. Utan lite högre aptit, kanske lite lägre aktivitet. Det är ofta de två som är de störst reglerade egentligen. Mer än själva ämnesomsättningen i sig.
Mm. Men det kan ändå vara så då att man har, ja, men att man är tröttare, att man har lägre energinivåer, så att det finns orsaker, men det är fortfarande inte att du kan fortfarande röra på dig om du skulle, alltså även om det är svårare för dig som har sköldkörtelsproblem av något slag.
Exakt. Det försvårar väldigt mycket, ja. Och det ska man ha mycket respekt för.
Absolut,
det är omöjligt eller absolut inte. Ja. Utan där får man ju se vad man är i dagsläget, göra små förbättringar kontinuerligt, för då kommer man också kunna förbättra just själva symptomen. Alltså, sköldkörtelsproblematiken kan man ju medicinera, men den är fortfarande kvar. Och då blir det bara viktigare att man prioriterar sina levnadsvanor ännu mer kanske än de som inte har sköldkörtelsproblematik.
Jag undrar bara, vilken del av ämnesomsättningen påverkar den? För att ämnesomsättningen består ju av, som du säger, passivt. Det är den basala delen som inte vi kan styra så mycket. Det är liksom att våra hjärta slår och att vi existerar. Och sen har vi ju liksom metabolisering av mat, vi har rörelse.
Ja, men träning liksom.
Träning och rörelse och non-exercise activity liksom.
Men jag tänker det är ju väldigt självklart då om man är trött och sådär att det påverkar då eventuellt träningsbiten och
är det den aktiva delen då?
Alltså den påverkar egentligen helhets.
Ja.
Den påverkar alla delar i egentligen en konvertering från näring till energi. Så att den har ju inverkan på väldigt stora delar och jag kan inte svara exakt vilken del som är mest påverkad, men att till exempel att energin...
Det låter som att det är aktiviteten om man blir latare.
Alltså ja,
just, men den påverkar väl ändå basalmetabolismen också?
Den påverkar absolut basala med, för du är kontinuerligt trött. Även om du tränar mycket eller tränar lite så kommer du kontinuerligt vara trött. där med. Och det är inte bara trött i muskler utan trött psykiskt. Nej, och organens det. Funktioner går så ner lite i just effektivisering. Nej,
men då är det hela skiten.
Så det är hela skiten som är med egentligen och blir påverkad av det.
Man får en liten bromsning liksom.
Och ja, de sänker till och med temperaturen. Man kan ju se på de som har väldigt stora problem med sköldkörteln att de är lite, alltså känner sig kallare och ruggigare.
När men då är det ju liksom en smäll på systemet liksom. Och då kan man ju säga, okej, vad pratar vi om för siffror när det kommer till det här?
Alltså ska man prata om enbart metabolism eller man ska räkna med alla faktorer? När vi pratar om alla faktorer så brukar vi säga att det kan påverka att sänka totalbehovet av energi med 10-15%. Så det är absolut en skillnad, men då ska vi räkna med att aptiten är högre, som också inräknar med 10-15% än att du äter oftast tenderar att äta mer.
Ja, men då är det ju liksom, om man skulle prata absoluta siffror för de som är intresserade.
Ja, men säg att du har ett behov på 2500 kalorier. Ja, men
200-300 kalorier tänkte
så jag. Så då är det exakt. Det är liksom, vilket är såklart inte att förringa. Det är liksom väldigt...
Det är en del.
Det är en del, men det går väl att jobba runt det, tycker jag ändå.
För många är det ju det totala underskottet de faktiskt är i. Ja. Vissa är ju bara på 300 i underskott. Nej. Och det är inte fel i sig, men det kan ju vara att man jämför sig med andra och säger, ja, men jag är mycket mer strikt än dessa, och sen så har man kanske olika genetiska komponenter mer. Ja. Och sen, men jag kan inte, det går inte. Men du har bara liksom, du är precis på gränsen till att verkligen kunna uppnå det målet som du vill uppnå. Mm. Många av mina patienter lyckas jättebra med att gå ner i vikt. Det tar lite längre tid och man får jobba med många andra tankesätt när man gäller just inställning till resultat. Så att det finns mycket man kan hämta hem även med den här problematiken.
Men jag tänkte på det här med medicinering. Vad alltså hur är det liksom standardgrejen man gör? Att man får medicinering?
Man får nästan till alltid en medicinering och det är något som heter Levaxin. Mm. Det är medicinering som gör att man påskyndar och utökar att produktionen av T3 och T4 ökar helt enkelt.
Ja, och då tänker jag så här, är du klar då?
Alltså mycket av symptomen och problematiken är Levaxin-dosen är rätt reglerad så är det faktiskt rätt så neutral. Det är fortfarande vissa små procentskillnader men det är väldigt låga skillnader som du behöver.
Ja, men då tänker jag bara så här, om man får rätt medicinering av en läkare, för det är många som skriver till mig om så här, men jag har låg ämnesomsättning. Då brukar jag säga, men gå till läkare så får du rätt medicinering. Och så brukar det vara så här, så hör man inte så mycket mer av de här personerna. Men det kan ju vara så att de har gått och fått rätt medicinering. Men då tänker jag bara så här, vad händer nu? Liksom, jag tror det kanske är två saker att tänka på här. Antingen så har man problem, om man får rätt medicinering så är det klart och sen så lever man som vanligt. Och sen har vi de här som kanske har sköldkörtelproblematik men också har gått upp i vikt. Mm. Med tanke på den här andra delen, komplexiteten som du snackade om med ökad aptit, att man också äter och man går upp i vikt och allt för det där. Då behöver man förmodligen både en kombination av medicinering och hjälp av en dietist eller liknande.
Exakt.
Ja, och det är väl där argumenten kommer fram och tillbaka om så här, ja. Det är min ämnesomsättning. Men om alltså jag tänker så här, om vi tar ett hypotetiskt fall att jag är din patient och jag kommer till dig och säger, men Felix, fan, jag har gått upp 20-30 kilo här och jag har låg ämnesomsättning. Förmodligen har jag väl fått medicin av läkaren. Och då har jag inte det längre. Och så får jag hjälp med dig med hur jag ska hantera min kost. Mm. Eller är det något mer i det hela som jag har missat?
Nej, alltså dels är det att man ska vara noga med att säga att Levaxin-dosen är väldigt svår att hitta rätt. Den kan ta väldigt lång tid att göra och där är ju, kan man tyvärr gå upp rätt så många kilo på den tiden så får man försöka hitta. Mm. Dels så man kanske inte hittat problematiken förrän något år in efter. Mm. Sen så kanske det tar flera månader och kanske ett år innan man hittar rätt dos på Levaxin. Och då kanske man har gått upp en väldigt stor mängd. Och då har man skapat mycket oro, man har en dålig relation med kost och kroppen.
Ja,
att där blir det helt plötsligt att vi måste fokusera på att okej, nu har vi hittat rätt dos. Dina prover visar bra TSH, T3, T4, de ser bra ut.
Ja, och därifrån får man jobba sig neråt.
Därifrån jobbar man sig.
Ja, och sen men har de fortfarande hög aptit när de har en lägre ämnesomsättning?
För vad gör medicinen? Liksom? Är den aptithämmande också då? Eller i och med att den antar jag...
fixar det.
Håller på med hormoner. Alltså mer hormoner kommer produceras.
Det kommer att göra så att det alltså, blir mer naturligt. Alltså, ja. Du får inte en direkt aptithämmande men din produktion av T3 och T4 ökar.
Ja.
Vilket gör att då får du mer reglerad aptit, mer reglerad metabolism och det här blir mer alltså, rätt.
Ja, men neutral. Liksom. Ja. Jag fattar. Ja, exakt. Och det är väl mer att om man hamnar i den här fällan så kan man hamna i en svacka där man under tiden och problem. Och så, ja, exakt. Alltså, det här är ju en jobbig period i ens människas liv. Det är lite så jag ser det.
Verkligen. Och det är ju en kronisk sjukdom. Så även om man medicineras så är det ju en livslång medicinering. Sen så, absolut. Det är kanske de som har en genetisk komponent för att redan ha en övervikt som får den här. Som blir att de fortsätta uppleva att den är väldigt svårt att gå ner i vikt. Mm. Och någon gång, även om du har Levaxin och att det funkar jättebra, så kanske du fortfarande har någon procent som faktiskt försvårar det. Mm. Men det är betydligt mycket bättre när man väl har fått sin medicinering.
Ja, exakt. Alltså, första hand kanske det handlar om att hitta rätt dos, att man får hjälp på rotorsaken till varför man är där man är. Alltså...
Ja, exakt. Och vad finns det för orsaker och anledningar till att man får det här?
Det finns jättemånga egentligen. Mm. Det finns otroligt mycket som kan påverka och utveckla detta. Mm. Det som man pratar mycket om är dels långtidsstress och akut stress. Det kan hända någonting i livet som verkligen triggar igång otroligt mycket som gör att man får den här problematiken. Sen så finns det också inflammation, och framförallt de kroniska inflammationerna som gör att produktionen helt enkelt dör av. Alltså sakta men säkert blir
det mindre. Inflammationer?
Alltså det är en inflammation i sköldkörteln,
okay,
som gör att där blir det liksom väldigt trångt, det blir väldigt svullet, och det gör att man kan till och med ibland se att det sticker ut lite från halsen.
Den sitter i halsen.
Den sitter ju i halsen här i bottenläget. Mm. Så man kan nästan se den, att den liksom är svullen. Och det kan man förväxla med lite med något som heter en struma, som egentligen är en svullnad av sköldkörteln. Mm. Så att det är ju som sagt, det är vissa som har varit gravida som har fått problem med sköldkörteln. Mm. Det finns folk som har blivit av med närstående som har fått problem med det för stresspåslaget. Mm. Så det finns egentligen jättemycket. Sen finns det såklart det genetiska anlaget.
Ja, exakt. Jag tänkte på det. Att det känns som en sån liksom ärftlighetsgrej också. Men alltså, har du koll på vad som är vad? Liksom, eller hur vanligt det är att det är en ärftlig faktor, eller att det liksom är stress? Eller, alltså, jag antar att du pratar med dina patienter och så fattar du kanske men det var någon grej som hände där som kanske då kan... Man kanske kan hänvisa till att det var någon eller några händelser i livet som gjorde att du blev lite...
Du åkte på det.
Ja, exakt.
Nej, jag kan inte säga att jag har någon statistik eller någon kunskap i exakt hur stor andel av varje. Men jag har många som jag upplever ändå som får en problematik kanske just vid runt klimakterieproblematik. Mm. Alltså där omkring, att de kopplar det till klimakteriet i sig, men att den triggade kanske just en problematik med sköldkörteln. Graviditeter har också påverkat, men sen så är det faktiskt oftast en genetiskt anlag.
Men det är inget så här någonting i kosten, någonting som kan göra att så här, en viss typ av kosthållning som, för det är väldigt populärt med så här antiinflammatorisk kosthållning, så jag tänker om vi kan toucha den grejen också. Finns det någon koppling där?
Nej, alltså antiinflammatorisk kosthållning är ju ett otroligt diffust begrepp.
Ja, verkligen.
Och det är ju otroligt mycket som man önskar och tänker. Och egentligen, det man ser på en antiinflammatorisk kosthållning är att helt plötsligt börjar äta rätt så bra mat. Ja. Det är oftast det som är det antiinflammatoriska, om man ska prata om
effekt. Du åt dina grönsaker.
Sluta stoppa upp pizza där.
Ja, men lite så. Men framförallt så handlar det, man ser lite att ett antiinflammatoriskt fokus kan underlätta. Men det är ju fortfarande ännu en gång, det är inte något magiskt med ett antiinflammatoriskt kosthållning.
Hälsosam fiberrik mat.
Exakt. Ja. Mycket bra hälsosamma vanor, så kommer det underlätta otroligt mycket. Mm. Men sen så är det också väldigt hett att prata om, jag har sett väldigt mycket om gluten och laktos. Att men detta måste du utesluta när du har problem med sköldkörteln, och det är absolut ingen evidens som talar för det här.
Nej.
Mer än att vissa har sett ett samband mellan att man har haft sköldkörtelproblematik och något som heter Crohns, som är en tarmsjukdom.
Mm. Så jag antar att fiber fullkornspasta inte är okej på antiinflammatorisk kost.
Vågar inte uttala mig
för mycket. Det är gluten.
Ja, det måste ju vara någonting som...
Då är det såhär, fast inte det. För där har vi det.
Eller...
<Så här>. Alltså, gurkor.
det kan vara liksom... Man vill tro att det är viss kost som har liksom orsakat det, men det är liksom mestadels bullshit.
Mm.
Men, och då kan vi snabbt gå in i det. Har man konstaterat att du har någon sorts sköldkörtelproblematik? Finns det något man ska undvika då?
Det man ska undvika i så fall, det handlar ju egentligen om att undvika att vara stillasittande resten av livet. Undvika att äta tyvärr hög energikosthållning i för stor utsträckning. Det är egentligen det som man kan se som har störst påverkan. Att få ner sin vikt i den kapacitet man klarar av. Röra sig den kapacitet man klarar av. Det är ju det som man faktiskt uppmuntrar. Så att nej, det finns inga specifika livsmedel eller någonting specifikt som man måste vara väldigt noggrann med. Alltså det är ju till exempel att vissa som har problematik med sköldkörteln kanske har en brist på jod. Men det finns ju naturligt det är tillsatt i salt.
Just det.
Och jodbrist i Sverige är väldigt sällsynt. Är det så att man kan fastställa en jodbrist, ja men då är det kanske en helt annan femma, för då måste vi lägga till mer jod. Mm. Men annars så nej.
Varför har jag fått femma att heter jod?
Jod, jod. Ja, jag vet inte. Jod.
Kanske skånskan.
Det är nog kanske en dialektsfråga detta.
Ja, jag bara jod.
Nej, jag tror att det heter jod.
Men det är ju ett D.
Ja, absolut.
Jag läser spanska nu.
Mina skånska rötter kanske tar över, jag vet inte.
Men det kanske heter jod. Alltså jag, vem fan bryr sig? Men J-O-D i alla fall. Men du, vi har ju andra saker, Pavel, eller hur? Med motsatsen här, eller hur?
Mm.
Med ämnesomsättningen. Det behöver inte bara vara vikt och nedgång och
nej, att, precis.
Att man så, går upp och äter för lite,
precis,
för mycket.
Precis. Du, vi, innan det här avsnittet snackade vi lite med dig om det här som kanske är spegelbilden av hypotyreos och hypertyreos. Är det så det heter?
Exakt.
De stackarna ska alltid missas.
Ja, exakt. Ja, ja. Jag som försöker gå upp i vikt och inte kan.
Det är ju faktiskt en väldigt bra konstatera och göra att många glömmer bort den. Och visst, den kategorin är inte lika vanlig. Mm. För det är ju som sagt en överproduktion av T3 och T4.
Kan man få tag på det?
Jag tror inte det finns som...
Den medicinen.
Jag tror inte det är bra absorption på den. Men där är det just att man har väldigt svårt att alltså, gå upp i vikt helt enkelt.
Man har för hög ämnesomsättning.
Ja, alltså det är de som är väldigt varma. De har liksom väldigt mycket liksom ämnesomsättning i sin helhet. Det påverkar väldigt mycket. Än en gång, det är inte en lika stor kategori som en hypotyreos. Mm. Utan hypertyreos är lite mer sällsynt. Men det förekommer. Och tyvärr är det många som både glömmer att provtagning på det. Många som liksom bara säger att ja, men bara ät lite mer så löser det sig. Men som sagt, deras, de är motsatsen. Vilket gör att deras aptit är ju lägre. Och tänk att äta och äta en proppmätt hela tiden mår kanske dåligt. Så mätter man är och ändå inte går upp i vikt.
På kvällningar liksom.
Det är liksom otroligt mycket mental påfrestning för dem också. Så att man ska aldrig glömma bort hypertyreosen heller.
Nej, alltså gräsen där är inte grönare på andra sidan. Sa en person till mig på gymmet. Som hade svårt för att äta. Han sa också, han bara, fan alltså jag har ibland 2000 kalorier kvar och jag håller på att spy.
Mm.
Och det är så här, ja. Få i det där. Det spelar ingen roll om det är olivolja eller smör. Alltså det är så här. Det är, man håller på spy och har maten upp i halsen också, 2000 till. Den är jobbig. Annars går det ner i vikt liksom.
Ja, framförallt gör det under längre perioder. Man kan göra det liksom så här personligen.
Måndag till fredag, sen på lördagen så åt man.
Äntligen.
Ja, så kompenserar man ner snittet.
Ja.
Äntligen får jag vila.
Och det är ju som, det är som vanligt, som ni pratar om mycket här, att det är ofta det som många säger, ja, men jag kan äta hur mycket som helst, jag går inte upp i vikt. Att då blir det ofta den här kompensatoriska att man kan måndag till fredag äta väldigt mycket. Sen på helgen så går man på aptit. Och då är aptiten låg och då kanske man går från frukost till middag utan att äta någonting alls. Jag plötsligt så äter du bara 1-5. Mm.
Jag är typiskt sådant exempel där jag kan äta ganska stora måltider. Men sen så när jag har ätit en jättestor måltid då äter jag kanske inte på 5-6 timmar.
Du får ett matschema.
Och under, exakt, och under då en dag så kanske jag ändå inte äter så pass mycket som, så att jag går upp i vikt.
Exakt.
Så att, ja.
Och det är ju det.
Många har börjat cykla också.
Ja. Alltså jag bara har gått ner mig helt.
Och där är det som ni säger, att man ser ju de här som man säger, ja, men de kan äta vad som helst utan att liksom någonting händer. Och då ser man ofta det här enstaka måltiden. Man ser ju inte hela dagen.
Exakt.
Att de som kanske är...
Men jag har en kompis som äter vad de vill hela tiden. Det är alltid den där. Jag har en kompis.
Ja.
Men har du låst in din kompis och gett en kalorier i en vecka? Testa det, så får vi se. Liksom, det har inte koll.
Man vet inte alltid hur folk beter sig och hur de äter bakom kulisserna. Man ser kanske dem när man klämmer en hel pizza och då tänker man, men de kan äta vad som helst utan någonting händer.
Yeah.
Sen äter inte de kanske på...
Alla är forskare, precis.
Ja.
Alla gjorde en studie på sin kompis. Men en RCT på den. men jag tycker det är intressant. Och då tänker jag bara så här, vad gör de då? De som har, kan de få medicin för att sänka sin ämnesomsättning? Det bara...
Där den medicinen, där är jag faktiskt inte kunnig om. Detta är som sagt en väldigt liten del. Jag vet faktiskt inte hur medicinering ser ut just för en hypotyreos. Jag tror inte den är lika lätt medicinerad som en hypotyreos. Så att där kan jag inte svara tyvärr. Men där jobbar man ju jättemycket med, ja, men berikningar, få in energi, jobba med vanorna för att det inte basera allting på aptiten. Då den är inte så trovärdig för de här patienterna.
Nej, det blir liksom som du hade i fickorna i lite, vad heter det, bilar eller vad hade du?
Ja, tutti frutti i fickorna.
Tutti frutti. Man får ha lite snacks.
Eller ha sina knep. Vi har ju ett avsnitt om hur man lättare kanske kan få i sig kalorier. Några tips där som kan man googla på och se. smartare fitness.
Jag ska googla på jag bara, det. Vi har ett poddavsnitt.
Ja, men googla på. Nej, men googla på det. Jag tänkte säga certain, men det är smartare fitness podden och sen så viktuppgång, så kommer det upp lite tips. Men det är klart, det är även de tipsen. Om man har ordentliga problem så kanske det inte räcker, men ja, det är tråkigt att höra att man kanske inte riktigt prioriteras då. Jag ser inte att mediciner är liksom det som är det som hjälper mot allt, eller det man ska ta tag i, ta till med först, men det är lite synd liksom. Jag kan hålla med om det vi sa innan, att så här, de här blir liksom lite marginaliserade många gånger, att
då är det så lyxigt.
Och där, du är alltid slank.
Ja. Man lyssnar ju ofta på symptomen. Och när man pratar om att man har problem med sköldkörteln och man säger att jag har sköldkörtelsproblematik, så går man direkt till en hypotyreos. Så där blir det verkligen att okej, men du är kall, du är svårt att gå ner i vikt. Ja, men okej, vi kollar sköldkörteln. Men de som har en hyper, de kommer in och säger liksom att men jag kan inte gå upp i vikt, det är jättesvårt. Och liksom kan svettas jättemycket och har problem med det. Men sköldkörteln testas inte kanske alltid i lika stor utsträckning. Och jag säger inte det att man kan absolut ha väldigt höga temperaturer och allting med svettningar och svårt att gå upp vikt utan att ha problem med sköldkörteln. Det är inte det enda som präglar, men att det är en del i det. Att om man har svårt att gå upp i vikt och man har svårt med aptiten och så här, så är det en sak som är värt att ha i beräkningarna.
Men det är inte alltid lätt att se heller så här. Alltså, du behöver inte vara en undernärd person heller. Alltså, jag tänker så här, jag vill kanske upp mer i vikt och bulka och så där, men hade jag gått till läkaren och sagt att jag har svårt att äta, jag tror han hade bara skrattat, eller hon hade bara skrattat. Alltså, du behöver inte gå upp i vikt. Alltså, det är mycket så här, vad vill du? Så att det blir kanske i många case lite lyxproblem eller så här ilandsproblem att jag vill biffa till mig. Så att man får ha det i beräkningen. Men det här är en podd om fitness. Här vill vi bygga muskler. Så att det här kan ju faktiskt ställa till det.
Verkligen. Men det här med att man inte kan gå ner i vikt när man har... liksom
en... Tillbaka till.
Ja, tillbaka till
så, nu fick ni era 5 minuter. Ni som inte kan gå upp i vikt, nu
lyssna på det avsnittet.
Ja.
Nej, men alltså på riktigt, jag tänker bara så här, alltså, vad säger du om det? Liksom, jag har ju en himla massa klienter som har låg ämnesomsättning, och de har ju då, det första jag kollar är så här, men har du fått din medicinering och så? Så bara, ah, men grymt. Så börjar vi. Så går det lika bra. Alltså, om inte bättre till och med för väldigt många. Okej, jag ska inte säga att det går bättre för dem. Såklart inte. Men det går väldigt bra. Alltså, det är liksom, det är extremt sällan jag har haft att göra med någon som har låg ämnesomsättning som det inte går att gå ner i vikt på. Så det är lite så här. Det här är lite som en myt typ. Jag kan inte gå ner om jag har låg ämnesomsättning.
Det är i alla fall en överdramatisering. Det tycker jag absolut. Att många som säger att jag kan inte gå ner, det går absolut. Precis som du säger, det första jag kollar det är att gå in på labbproverna och se så att liksom deras nivåer är under kontroll. Se att de inte är det, då liksom heads up till läkaren att okej, jag ser att dessa värden är alldeles för låga. Kan vi liksom se över då regleringen av den här medicinen? Ja. Och sen så under tiden så jobbar jag med matvanorna. För ännu en gång, det är inte så att jag träffar dem för att de sa okej, du måste ner i vikt. Utan jag jobbar med vanorna för att sen möjliggöra viktnedgången.
Exakt.
Så att vanorna blir mer en prioritering i beteende. Och sen så blir ju konsekvensen viktnedgången.
Ja, alltså det är så här. Det är inte så att vi pysslar med magi, om man ska vara helt ärlig. Utan det är snarare så. Jag skulle vilja påstå att folk har inte koll på kosthållning. Folk har inte koll på proteinintag, aktivitet. De tränar oftast inte hårt. Liksom äter inte fiberrikt. Alltså det är mycket utbildning i det. Precis som du säger, också vanorna som du snackar om. Alltså det är mycket så här, nästan alla jag sätter igång som man går igenom med de här grejerna, det är så här, jaha, oj, det där hade jag inte koll på, det där visste jag inte. Och då, oj, jag trodde jag brände så här mycket, jag trodde jag åt så här mycket. Och det är så här, det är siffror höger och vänster, men jag äter bara 800 kalorier om dagen. Och det är så här, okej, men ja, då hade du gått ner i vikt, tro mig. Alltså nu säger vi inte att du ska ta 800, men jag menar bara att så här, det är inte så lätt. Alltså... Men precis som du säger, det är en överdramatisering och man är väldigt självsäker i vad man tror. Men egentligen är det så här, lite så här, du har inte koll på det här. Går man igenom det med någon professionell så brukar det oftast visa sig att så här, det var inte så farligt. Det kan ju bli en identitet lite grann också. Att man går in i den identiteten och säger, nej, men jag har låg ämnesomsättning, jag kan inte gå ner i vikt. Att det är liksom så här, man sätter på den hatten.
Och där tycker jag är viktigt att särskilja ursäkt och förståelse.
Exakt.
Har man en problematik med sköldkörteln så ska man ha en förståelse att detta är kanske lite för svårt för mig under i alla fall de värsta perioderna. Men det en ursäkt. För att en ursäkt, då gör vi ingenting åt det. Då kan vi inte jobba med det. Det är helt omöjligt. Mm. Så att där måste man också se, vart är patienten? Vad är personen vi pratar om faktiskt villig till att göra? Mm. För jag kan inte påtvinga heller att effekten av kosten kommer göra jättestor skillnad om du inte gör åtgärderna. För som många vet är ju att nästan alla som kommer till mig vet ju vad de ska göra.
Mm.
Men de vet inte hur.
Exakt, exakt.
Mm. Det. De tror att jag ska sitta där och säga att ja, det är bra att äta grönsaker. Mm. Det gör ju inte jag. Utan jag sitter där och pratar om praktiska råd, tips, hur vi ska jobba, hur vi ska tänka. Att grönsaker är bra är ingen skräll för majoriteten av människor.
Nej, de flesta vet ju om det.
Mm. Eller hur? Och det är ju därför hyret. Så att känna att man känner sig dålig för att gå till en dietist för att man har den problematiken, det ska man ju slänga ut genom fönstret. Det ska vara något som är positivt. Vilken möjlighet jag har att faktiskt få träffa någon professionell specialist att hjälpa mig med att göra dessa förändringarna.
Mm. Ja, men så är det.
Mm.
Mm. Vad säger du om det, Pavle?
Ja, jag innan...
Du har hög ämnesomsättning.
Ja, jag tror det. Jag kom in på, vad heter det, igår kväll när vi liksom förberedde det här lite grann. Så liksom, sen efteråt så googlade jag lite grann och så fick jag liksom... Så kom jag fram till någonting som heter Hashimoto's sjukdom. Har du koll på det? Som att det är en av de stora orsakerna, någon ärftlig sjukdom som gör att du bryter ner din egna sköldkörtel.
Mm.
Är det, alltså, för det var liksom så här stora, alltså läkarinfluencers som snackar om att det är, så här, det är den vanligaste orsaken.
Mm.
Har du koll på den biten?
Den har jag, alltså det blir ju egentligen att man bygger antikroppar mot sin sköldkörtel och framförallt de här endokrina körtlarna som faktiskt utsöndrar hormonen, att de bryts ner. Där vet man inte riktigt varför.
Mm.
Det är inte liksom man har kunnat kartlägga exakt varför detta sker, utan det man vet om är ju att de bryts ner, det gör att vi inte kommer kunna producera detta, då är det ännu viktigare att man kan få liksom dels medicinering för det, men sen så vet man ju inte heller hur lång grad har det gått och hur lång grad kommer det gå innan liksom man kan få bukt på det här. Så att den är väldigt vanlig, helt enkelt.
Mm. Men det verkar ju i alla fall vara liksom, det stora med det här är ju, det verkar vara en jobbig period att liksom ett, förstå vad som händer i kombination med att man får en liten livskris eller förändring i sitt liv, plus att man försöker få hjälp och hitta och reglera och fixa som gör att det här säkert ställer till jävligt mycket,
ja, men mentalt. Men också som du sa där, det ibland kan det liksom inte gått så långt så att det kanske, jag vet inte, om det inte har gått så långt så borde, alltså visar blodproven fortfarande någonting eller är det liksom att det kan vara så här jättediffust?
Nej, så blodproverna brukar tala rätt så tydligt. Visst, ja. Det kan ju variera när man tar blodproverna och liksom vilken period man är
just
i. För att det är inte heller det att du är fast i en och samma produktion hela tiden, utan om du har problem med sköldkörteln och det händer kanske någonting väldigt stressfyllt, då kan du ju ytterligare bli försämrad.
Just det.
Så att där kan det ju vara helt enkelt att man får ju kolla över sina stressvanor med. Mm. Se liksom, hur lever jag egentligen med stressen? Och hantera stressen framförallt. Så att det är ju lite det som är problematiken också, att även om jag får Levaxin och får mina hormoner under kontroll, att händer saker i livet, kanske går något år och produktionen blir ännu sämre, då kan man fastna i samma situation igen. Och det är ofta det som är problematiken i sin helhet. Att man håller inte riktigt koll på den effekten. Och att det slutar med att det blir lite jojo-bantning. Fast med den hormonella funktionen.
Men det är jävligt lätt att säga så här, att man ska hantera sin stress. Liksom. Ja. Det är också så här, ja men stressa bara mindre. Det, är så här,
det blir väldigt att, mycket. Det blir väldigt
jag komplext. Tror att folk kan då också bara säga, ja, hade jag kunnat göra det, då hade jag gjort det. Liksom. Nu kanske tror jag... Alla ändå kan stressa mindre och även om man har en stressig period i livet så kan man säkert liksom få hjälp med det. Men det är inte så jävla lätt. Jag ska inte säga att jag har haft jättestressiga perioder i mitt liv. Liksom att så här, ja, liksom, jag vet inte, sjukdomar, någon har dött eller något sånt där. Men jag tycker liksom de stressen jag har haft, så här, ja, tentaplugg. Det är så här, det påverkar jättemycket och det är väldigt lätt för någon att komma och säga så här, men det är inte så viktigt. Men just då för mig är det skitviktigt. Mm. Tänk så här, jag kan inte ens tänka mig att så här, det är en sjukdom i familjen eller något annat som kan göra att det är så här, den här stressen går inte riktigt att hantera, eller det går att hantera, men det är skitsvårt att hantera den. Så att, ja, men jag har faktiskt jävligt, ja, jag är ödmjuk inför det här. Det är så här, att viktuppgång är bara en av symptomen, men det kan vara väldigt många fler grejer som som liksom.
Nej, det blir mycket, mycket psykologhjälp, alltså är det hela, alltså, livshantering, livskrishantering. Det är skitmycket, alltså kroppen och utseende och vikt och
det är så jävla oviktigt egentligen.
Det är så här, det är symptom på djupare saker.
Mm. Och det man ska aldrig nonchalera orsaken till stress. För precis som du säger, en tenta för en person kan vara jätteintensiv och jättestressladdad, medan för vissa så här, jag bryr mig inte riktigt. Så att ibland ska man inte alltid se, okej, vad är det som stressar, utan hur stressar det dig?
Mm.
Att faktiskt kunna se att ja, men för vissa är ju jobbet jättestressfyllt. För vissa är jobbet jättelugnt och avslappnande. Vissa blir jättestressade av träning, vissa blir avslappnade av det. Alltså det är jättesvårt, och där måste man verkligen se på individen. Vad gör att du blir mindre stressad? Vad gör att du mår bra? Mm. Och det är därför det är så svårt att säga att ja, men stressa mindre. För att det är inte att stressen, alltså stressa mindre, utan hantera den stressen som uppstår.
Mm.
Och försöka minimera den.
När du pratar om stress, alltså att typ vara superdeffad är ju en stress i sig. Skulle du säga att det finns folk som är liksom superdeffade och liksom, alltså på tävlingsnivå liksom till exempel, och har hypotyreos och att liksom man märker inte det ens, för de går inte, alltså de trycker ner sina kalorier hela tiden, alltså de är jätteduktiga på att liksom hålla sig ripped året om, men lider egentligen och kanske har såna här åkommor och sjukdomar.
Jag tror absolut att det finns en grad som har det här problemet.
Nej, det är jättemånga som mår skit inför tävlingen. Gör allt de måste göra för att de ska tävla, de ska stå på scen. Mm. Alltså vissa kan ju gå in på scen jättelätt.
Mm.
Alltså lätt är det väldigt sällan, men vissa behöver liksom lida sig in i scen.
Mm.
Mm. Och då är det ju, alltså, som ni säger, att den nivån av fettprocent är ju jättelåg och en stor stresspåslag för kroppen. Så då kan det också bli att ha man en hypotyreos och sen så tar man och definierar sig så långt, då kan ju den bli värre.
Mm.
Alltså det är ju ett stort stresspåslag. Så att det är ju det här att hitta en bra balans i både fettprocent, i vikten, muskelmassa, allt sånt här ska ju vara i balans, och därför balansen kommer alltid vara det viktigaste att prioritera.
Mm. Har vi gått igenom, eller har vi nämnt hur vanligt det här är?
Det är svårt att säga hur vanligt det är. För att det finns ett stort mörkertal. Både med hypotyreos men också hypotyreosen.
Mm.
Så att man får vara rätt så ödmjuk i att det förekommer.
Mm.
Det finns. Och väldigt många har det. Men det mörkertalet gör att vi inte riktigt vet exakt vilka nivåer vi pratar om.
Mm.
Mm. Men det är väl väldigt många som också självdiagnostiserar det.
Tyvärr, ja. Mm. Där tycker jag man ska vara väldigt försiktig. Bara för man har svårt att gå ner i vikt så har man inte problem med sköldkörteln.
Nej, det är så här, jag har låg ämnesättning. Så, hur kom du fram till det? Nej, men jag kan inte gå ner. Jag äter hur lite som helst, jag går ändå inte ner. Så, har du testat det? Nej. Har du kollat hur mycket du äter? Nej.
Nej, precis. Det är alltså
självdiagnostisering.
Ja, men alltså vikt, eller så här, viktuppgång eller liksom fetma och övervikt. Är det kopplat? Alltså det är inte ens kopplat till minskad ämnesomsättning i det stora hela väl?
Nej.
Alltså,
nej.
Eller liksom sämre ämnesomsättning.
Det är inte det. Det är inte
men
det.
Om du har sköldkörtelproblem, ja då har du det liksom, men i det stora hela är
det fortfarande det. Aptiten i det också.
Ja, ja, absolut, ja. Absolut. Men
det är inte lägre ämnesomsättning. Alltså det var den största kritiken jag fick, som var största insikten för mig också, för jag pratar väldigt mycket om genetik i min bok.
Mm.
Men jag fick en ordentlig
käftsmäll.
Läs på, gubben. Och jag var så här, vadå, va? Men det måste ju, för mig var det självklart att om du har lägre ämnesomsättning så måste det ju vara kopplat till att du överäter. Men det är snarare en helhet. Så min källkritiken, faktagranskningen och läs på gubben. Och källan på det var så här, att det inte finns någon koppling mellan övervikt och lägre basal metabolism.
Mm.
Utan att det är aptiten i regel som gör att folk går upp i vikt.
Mm.
Så även om man har lägre ämnesomsättning så är det aptiten i sig som gör att du stoppar i dig mer än vad du behöver liksom. Och inte liksom att den var för låg.
Mm.
Så man kan liksom ändå typ inte, i så här sjukdomsfall kan jag inte uttala mig för mycket, men i normalfall så kan man inte säga min ämnesomsättning är låg, därför är jag.
Mm.
Utan det är snarare högkalorimaten som finns där ute, lättillgängligheten med samhället och att du stoppar i med för mycket aptit.
Så varför jag liksom ville lyfta det här var bara det här att man kanske inte ska direkt som någon där ute liksom så här tro att säga, ah, men jag har nog problem. Och liksom, det blir lite skylla ifrån sig grej.
Nej men det kan ju vara aptitproblem.
Ja, absolut, ja, och då det är det kanske det. Ja, då är det problemet, absolut.
Ja.
Men att man inte direkt ska liksom säga, ja men det måste vara någonting, jag äter lika mycket som någon annan. För det är det jag tror folk tror.
Mm.
Jag äter ju lika mycket som alla andra, men jag går upp i vikt för att jag har sämre ämnesomsättning.
Mm.
Och det kan vi liksom debanka.
Mm.
Och du har troligtvis inte sköldkörtelproblem. Har du det, ja, då kommer det synas på ett blodprov, eller hur?
Ja.
Cool, bra. Är det något du vill tillägga, Felix?
Det är väl det som jag alltid tillägger, att skuld och skam i medicinska termer ska aldrig vara någonting som förekommer, utan har man problematiken faktiskt söka hjälp. Att inte känna att man är för övermodig och inte ta hjälp av en dietist eller en läkare eller vem man än nu behöver, för att detta är medicinskt tillstånd. Man behöver den hjälpen som finns där ute.
Det är ju mest riktat till killar, skulle jag säga.
Ja, en hel del kvinnor faktiskt också i mitt fall.
Det är klart, det är klart. Men, alltså, det är klart. Jag menar med att killar är väl mer benägna till att säga, jag behöver ingen hjälp. Macho liksom. Det är väl det.
Kanske
hjälp.
Mycket.
Jag tror i alla fall att killar söker mindre hjälp än tjejer. Det är vad jag tror. Men man ska inte känna oavsett det. För jag kan tänka mig som du säger, att man känner den här skammen och skulden liksom hela tiden. Att man är dålig. Ja. Det är väl det.
Varför funkar det inte för mig liksom?
Ja, exakt.
Jag gör allting men ingenting fungerar. Ja. Det är sådana här termer som jag får hela tiden. Och sen så märker vi att efter ett halvår och året med arbetet tillsammans, så börjar vi se att här börjar väldigt bra resultat dyka upp. Vi kan se kontinuiteten i viktnedgången. Och framförallt bättre välmående. Det är det vi inte får glömma. Att de mår ju oftast bättre när de lyckas gå ner i vikt. Så att välmående kommer alltid vara den här prioriteringen som vi ska satsa på.
Så sök hjälp, vare sig du är kille, tjej eller något annat.
Super.
Grymt. Då så, Felix, vart kan man hitta dig om man vill höra mer från dig?
Primärt så är det ju Instagram, TikTok, Felix Wikingsson, så ska man hitta mig där uppe.
Grymt, då så. Vi länkar till det. Och då så, ge oss ett omdöme på Apple Podcast, på Spotify. Prenumerera på vår YouTube. Prenumerera i din podcast-app. Skicka det avsnittet till någon som hävdar att ämnesomsättningen har ställt till det och att det är därför den personen är överviktig.
Eller hur?
Så kan man börja där.
Ha det bäst.
Grymt, ha det bra. Tja,
tack. Bara.